Hej och välkommen till Föräldrapodden Päronträdet som är skapad av öppenvårdsteamet i Salems kommun. Välkomna! Hej Pertti!
Hej Linda!
Nu är vi tillbaka.
Ja, det är vi.
Ja, och idag har vi med oss en gäst också i rummet.
Ja, vilket är jättetrevligt.
Ja. Och idag ska vi prata lite grann om hur er kontakt har sett ut. Vi ska prata lite om föräldraskap, vad man kan få för stöd i att få föräldraverktyg när man kommer hit och träffar någon av oss i öppenvårdsteamet.
Mm.
Men vill du börja med att berätta hur den här kontakten startade?
Ja. Och då går vi ett år tillbaka ungefär, så fick jag ett meddelande om att det fanns en familj som behövde hjälp för att det fanns psykisk ohälsa i familjen och det tog ganska mycket fokus. Och föräldrarna var väldigt måna om att kunna vara tonårsföräldrar åt de som inte då mådde dåligt och kunna hitta en balans i det. Det är det minnet jag har ungefär. Så började vår kontakt.
Mm.
Sen så har jag träffat föräldrarna tillsammans, var för sig. Jag har träffat grabbarna som har psykisk ohälsa. Alla utom en. Och han vet ju inte ens om han har någon psykisk ohälsa, men han ville definitivt inte komma och snacka med en random människa. Och det får vi respektera. Mm. Så att, jag har träffat de andra fyra då, enskilt och tillsammans. Och sen så har det mer och mer övergått då till att jag faktiskt träffar deras, en av tonåringarna.
Enskilt också?
Enskilt. Och sen varvat med att träffa honom och pappa.
Okej. Mm. Och då måste ju jag ställa en fråga. När du började träffa familjen, visste du då de här stegen? Eller hur kom ni fram till... För det tänker jag, när man lyssnar på det här så vet man ju inte riktigt hur det är att söka hjälp här.
Mm.
Är det så att man bara som föräldrar ska komma hit? Eller vad finns det för möjligheter? Var det, bestämde ni det efter vägen? Eller
ja.
Att alla skulle vara delaktiga?
Nej, vi hade nog en mejlkontakt först, jag och mamma,
mm.
Där jag bjöd in alla,
mm.
vill jag minnas, första gången.
Mm.
Och sen så var det bara mamma, pappa och en tonåring som kom med första gången.
Mm.
Och där gjorde vi upp hur det skulle se ut närmaste tiden.
Mm.
Så att vi bestämde oss på första mötet hur vi skulle börja vårt jobb,
mm.
Om jag minns helt rätt. Och sen så har vi liksom varit efter tiden har gått så har vi liksom gjort lite justeringar där jag har bestämt mig för att träffa mamma enskilt, mm. pappa enskilt. Vid något tillfälle var killen som lider av psykisk ohälsa med också, mm. Jag ville träffa honom. Och jag tror att föräldrarna också ville att han skulle träffa mig. Sen har han valt att inte gå här. Han har ju egen hjälp och sådär. Jag erbjöd nog första gången också deras tonåring att träffa mig enskilt. Sådär. Så att jag tror att i samförstånd så reglerar vi det där. På vilket sätt och i vilka konstellationer vi ska träffas och sådär.
Och då blir jag också lite nyfiken på i början där när du började träffa den här familjen och de här föräldrarna. Hur var det att samgå? För det är olika faser oftast i en kontakt. Att det finns kanske en del där man får hemuppgifter eller man får saker att träna på. Och jag tänker att den där första starten är ganska viktig. Hur såg den ut för er? Hur snabbt kände du att du hade med dig föräldrarna och familjen?
Jag tror att det skedde redan första mötet. Jag kände att föräldrarna var hjälpsökande. De förstod ganska tidigt att det är de som behöver ändra sitt sätt att tänka kring saker och ting. Och det kändes som att de också fick tillit till att jag visste vad jag höll på med. Så att ja, jag vill påstå att det var ganska lätt att samgå med de här föräldrarna och någonstans redan från början börja göra ett jobb.
Mm. Och då blir jag också nyfiken på vad var det du såg från början att ni var tvungna att hjälpas åt kring?
Ja, i första skedet så handlade det ju om att förhålla sig till att man faktiskt har en kille i hemmet som mår ganska dåligt och som tar ganska mycket fokus och att någonstans bara acceptera det så och sen förhålla sig till det. Mm. Alltså förhålla sig till att det finns en person som inte mår så bra men att han inte får stjäla allting och att det är inte hans fel att det är saker och ting på det viset som det är. Utan någonstans acceptera det och handskas med det andra. För jag vill minnas att det fanns en uttalad önskan flera gånger att vi vill lägga fokus på våra tonåringar mer än den vuxna psykiskt dåligt mående killen och sådär. Så att
det låter som föräldrar som redan från början såg sin del lite grann och var rätt hjälpsökande. Ja. Att se hur skulle man få ihop allas behov låter lite så.
Ja.
Mm. Och vad såg du, vad var det de här, för nu har vi ju pappa med här i rummet som vi ska prata med om en stund. Vad såg du att föräldrarna gjorde, vad var den största skillnaden de gjorde som har betytt någonting tror du?
Jag tror nog om jag då ska vara... jag tror att skillnaden på de här föräldrarna var ju att mamman kanske var lite bättre på att hantera det och hade ett annat sätt att hantera det som skedde hemma. Så att det var mest pappa som behövde förhålla sig till det på ett annat sätt. Och sådär. Nu får han rätta mig om jag har fel, men det är så jag minns det, att vi pratade ganska mycket om förändringen hos pappa. Och mamma valde ju också att vara lite vid sidan om och sen så började vi fokusera på relationen mellan tonåringen och pappa och pappas sätt sådär att vara och tänka kring. Vilket tonåringen också behövde göra, tänka kring hur man förhåller sig till någonting som finns hemma som eventuellt stör. Mm. Var det svar på din fråga?
Ja, men det tycker jag nog. Hur fick föräldrarna hemuppgifter? Kommer du ihåg det? För jag vet ju att i den här podden Päronträdet så pratar ju du och Andreas om olika teman och ni pratar om olika saker som man som tonårsförälder kan slita med.
Jag tror nog att jag är ganska bra på att tala om för de som går hos mig att det här behöver du kanske tänka på och sådär. Sen direkt så här kommer jag inte ihåg direkt vilka hemuppgifter, men jag skulle kunna tänka mig, och jag tror att han kan svara på det också, att träna sig på att faktiskt göra, alltså det där med att släppa någonting som tar över när man känner frustration till exempel över någonting. Att då tänka sig till exempel att ingen retar upp den andra på djävulskap. Utan
ser de goda intentionerna bakom
varför
man gör som man
gör? Mm. Och att det som kanske stör är mer en önskan om att faktiskt få vara en del av... när vi pratar om sjukdom och när vi pratar om beroende, vad det nu än månde vara, så tänker jag att ibland så tar det så mycket fokus och alla retar sig på det istället för att göra sin del. Och jag är helt övertygad om att jag jobbar ganska mycket med hans sätt att att förhålla sig till. Problemet.
Mm.
Och se det från en annan synvinkel. Så de läxorna han hade hem handlar nog väldigt mycket om att förhålla sig.
Jag tänker att jag strax ska börja prata lite med pappa här i rummet. Mm. Men innan det så vill jag bara kolla, var det något speciellt som du tycker så berörde dig i den här kontakten? Eller som betydde extra mycket? För när vi jobbar så blir ju vi också berörda av familjerna vi träffar.
Ja, alltså jag tänker att det känns extra viktigt att hjälpa människor som vill ha hjälp och som är benägna att titta på sig själv och benägna att faktiskt göra en förändring själv. Så att jag tyckte om den här familjen redan från första stund och har tyckt om och tycker fortfarande om. Så att ingenting har förändrats. Så att jag tänker att ja.
Det låter som ett roligt jobb.
Jätteroligt.
Mm. Kul. Mm. Tack Pertti. Då ska vi prata lite med pappa också.
Mm.
Så får vi facit.
Ja, precis.
Hej, välkommen.
Hej, så tack.
Nu har du suttit och lyssnat lite.
Ja.
Hur var det för dig när du kom hit och träffade Pertti första gången? Minns du hur det var?
Ja, inte specifikt så det är väldigt detaljerat. Men känslan av att känna trygghet i att någon som vet har varit med om detta förut kan se på det från andra perspektiv.
Mm.
Och att det framgick ganska snabbt att Pertti är någon som vi vill prata med.
Mm.
Jag och min fru då efteråt att vi träffats första gången var överens om det, att det här känns bra.
Mm.
Det här är någon som vi vill lita på. För det är ju också så att jag tänker man måste kanske bestämma sig för det där.
Mm.
Att ge sig hän den här uppgiften och övningen nu. Annars så kan man ju sitta och ifrågasätta varenda sak som sker. Utan nu är det ju någonting där vi inte har klarat av det. Mm. Klarat av oss. Och nu får vi hjälp. Och då får man ju se till att ta den hjälpen. Men känslan var trygg, kompetent och ni pratade lite grann om det fanns vissa steg.
Mm.
Jag vet att du sa verkligen någon gång att det finns ingen sån riktig process att följa på det sättet. Du tyckte kanske inte ordagrant så, men jag har ändå känt att jag tror att Berti ser ett par steg framför sig.
Mm.
Att han kanske inte berättar det för oss, för det har vi ingen nytta av att veta just nu. Men det känns som att vi liksom... Vi checkar i boxar allt eftersom arbetet går.
Just det. För jag tycker att du beskriver det väldigt väl. Det här med känslan av, som jag, när du säger det där, att våga kasta sig ut lite grann. För det är ju att släppa kontrollen.
Mm.
Eller det är lite där du pratar om, att ni har inte kontroll över hur den här processen ser ut.
Mm.
Om man inte har varit i exakt samma process förut eller med samma människa. Så det är ju ett risktagande. Där det krävs att man litar på. Men vet du i sak vad Pertti gjorde för att trygga er från start?
Ja, du nämnde några övningar och det kom jag ihåg. Och det handlade om, för mig, för min del, om att just att acceptera.
Mm.
Och att alltså på något sätt nollställa min egen attityd till det som sker.
Mm.
Att det här är inte någon som jäklas med mig, utan det här är människor som mår inte så bra.
Mm.
Och jag är deras pappa.
Mm.
Och jag kan förhålla mig till det på ett annat sätt än vad jag innan hade gjort. Jag hade fastnat mycket i liksom att jag var trött på det, helt enkelt.
Mm.
Utmattad av att ständigt befinna sig i den här miljön.
Mm.
Och då kommer man inte på några bra idéer.
Man gör ju inte det. Man behöver ju ha någon att bolla med.
Ja.
Och jag tänker att väldigt många tonårsföräldrar känner igen sig i det du säger.
Mm.
Hur slitsamt det kan vara. När alla de här behoven krockar.
Ja.
Det är de man tycker absolut mest om. Men det är också de som sliter med väldigt mycket eget.
Ja.
I den åldern.
Visst är det så.
Och att orka med som förälder. Och hinna med som par. Hur man ska hinna med varandra. Och samtidigt vara familj.
Mm.
Det är en tuff utmaning.
Mm.
Så det,
och till skillnad från andra miljöer. Som man till exempel har på jobbet. Eller man gör någonting sådär. Där går man ju hem därifrån.
Mm.
Men här är det hemma.
Mm.
Det här går du inte ifrån.
Det
är svårt att få en paus och få distans ifrån det.
Mm.
Så det har varit, för min del har det varit väldigt skönt naturligtvis. Men också lärorikt och lite skärpning åt mig själv att ta mitt föräldraskap på något sätt till en annan plats.
Just det.
Och det är lite kämpigt. Jag kan inte säga att det finns någon risk i det.
Nej.
Vad skulle det vara i så fall? Men det här måste ju vi pröva.
Ja.
Och,
risken kanske är att våga visa sig osäker eller lite sårbar inför en människa. Som man inte känner sig
inför Pärti, tänker jag. Inför Pärti, det skulle jag inte ha. Det har jag ingen värdering överhuvudtaget. Nej. Det är ju det vi får hjälp med av Pärti. Så det värderar jag inte alls. Utan i så fall om jag skulle... Mina barn kanske skulle se på sin pappa på ett sätt som inte hjälper oss i våra relationer. Det skulle ju vara en risk i så fall.
Just det. Hade du någon tanke innan ni sökte hjälp hit och fick hjälp? Hade du någon idé om... Jag vet ju inte... Om du har gått i samtal tidigare eller hade någon idé om hur det är att gå i samtal som tonårsförälder?
Jag har gått i samtal för många, många år sedan.
Mm.
För halva livet sedan ungefär. Mm. Men det var ju för min egen skull.
Mm.
Och lite åt coach- och mentorhållet sådär. Mm. Så, tänka bra tankar och så. Så jag hade väl en aning om vad det handlade om.
Mm.
Men inte som tonårsförälder. Utan vi tittade nog på... Vart tar man vägen? Vem kan man prata med? Vem kan någonting om sånt här?
Mm.
Och det var ju så vi hittade till er och Pärti.
Mm. Mm. Och där tänker jag, om man lyssnar på det här som tonårsförälder, för jag är själv tonårsförälder också och vet att det finns många fallgropar att ramla ner i. Och många kan behöva någon form av coachning eller stöd på vägen. Men jag tänker om man lyssnar på det här och känner att man är lite tveksam och lite rädd för att ta den kontakten. Hur ska man tänka?
Ja, tyvärr tror jag det är så att vi alla väntar lite för länge innan vi tar den här typen av hjälp.
Mm.
Och det kanske blir bättre med nya generationer och så, men det är ju lite det här klassiska. Bryter man benet, då tar man hjälp med en gång naturligtvis.
Mm. Mm.
Men känns det liksom ont någon annanstans i hjärtat eller så, då drar man sig för det av olika anledningar. Och jag tänker att inte vänta tills man helt har brutit ihop. Det är så mycket att skrapa ihop då och få ordning på. Det är så mycket skada som har skett. Och det kanske är, man kan tycka att det inte går att reparera det.
Mm.
För man har kanske i relation varit inte så snälla mot varandra. Eller, och det har pågått så lång tid så att det finns så djupa ärr kan man tycka då.
Mm.
Även om det inte borde göra det. Vänta inte.
Nej, just det.
Vänta inte. Det är jättesvårt att vara tonårsförälder.
Mm.
Det är nästan obegripligt svårt.
Ja, eller hur?
Ja, och vi har haft 4 tonåringar. Jag kan inte säga att jag har lärt mig särskilt mycket av det som jag skulle kunna föra vidare till någon annan på det sättet. Va?
För du har du bara söner, eller?
Nej, en dotter.
Äldsta dotter. Äldsta dotter.
Hon är utflugen. Hon är utflugen.
Och vet dina barn om att ni har, ja det vet de ju såklart eftersom de har varit en del i samtalen. För jag tänker ofta, både som förälder men också som familjebehandlare, att det är så fint att visa sina tonårsbarn att man faktiskt kan gå i samtal utifrån det du pratar om.
Mm.
Och där har ju ni varit väldigt fina förebilder för era barn.
Mm.
De har till och med fått varit en del i det.
Mm.
Men vad tror du de skulle säga om de satt här i rummet och jag skulle fråga dem, har ni sett någon skillnad? Har pappa blivit lite annorlunda eller gör han någonting på ett annat sätt? Vad skulle de säga? Har de sett det, tror du?
Ja, det måste du. Jag måste ju hoppas det.
Ja.
Och jag tycker mig känna det i vår relation.
Mm.
Att det på något sätt har lugnat ner sig.
Mm.
Och alltså, vad menar jag med det då? Jag menar att jag kunde vara ganska så sträng och krävande.
Mm.
Vad har du gjort idag? Liksom? Varför gick du upp 11:00? Och ta tag i saker och ting nu då. Men sen när jag lägger mitt huvud mot min kudde så tänker jag, när jag var i den åldern så låg jag också och drog mig till 11:00 och drog fötterna efter mig. Och fick inte särskilt mycket gjort. Va?
Mm.
Så liksom, man glömmer lätt av det där. Men jag har försökt att tänka på det och förhålla mig till det här på ett annat sätt.
Mm.
Och jag tycker mig känna att vi har en mycket bättre relation.
Mm. Vad fint.
Det är ju mitt svar då.
Ja.
Får ju de svara för sig såklart.
Men då säger du också någonting som jag ofta möter när jag träffar föräldrar. Det här med att vi har mycket idéer om att en stor del av att vara förälder är att uppfostra. Mm. Det är att visa rätt och fel, det är att lära regler, rutiner.
Mm.
Och det har blivit lite för stränga faktiskt. Och även att föräldrar tycker jag ibland kan på något sätt, ja men inte pressa varandra, men bara genom hur man pratar så kan man väcka det hos andra föräldrar också. Att, förstår du vad jag menar? Att det är en idé om att vi ska lära barnen att plocka ur disk från sina rum eller plocka upp tvätt från golvet. Och att det ibland blir viktigare än relationen.
Mm.
Och där låter det som att du faktiskt har fokuserat på relationen.
På ett annat sätt. Jag vill ju tro det.
Ja.
Jag vill ju tro det. Men det är klart i vardagen när allt detta disk ska plockas in och alla golv ska skuras och toaletter ska göras rent. Alltihop, så det är ju mycket så här praktiska saker som man som förälder då skulle vilja att man, om man har en lite större familj, att vi kan väl hjälpas åt med de här sakerna. Det riskerar att ganska snabbt i takt med att tålamodet och energin tryter ta över från liksom det här mysiga att bara vara som det kanske var för ett antal år sedan när de var barn eller på väg in i tonåren. Vi satt och pratade mycket på kvällarna om vad vi tyckte om saker och ting och hur det kändes och sådär. Så att de är tillbaka till din förra fråga, hur de upplever att vi överhuvudtaget går och pratar med någon. Tänker att det är nog inte så himla konstigt för dem.
Nej.
Det är nog lite typiskt oss att göra en sån här sak.
Mm,
att vilja prata.
Mm. Jag vet ju också att Pertti jobbar en del utifrån vissa kometprinciper. Som kan handla om hur man bygger en relation eller kommunikation. Eller att man kanske har familjeråd. Det finns olika delar i det som man som tonårsförälder kan behöva träna på.
Mm.
Men när jag... Och Pertti har hållit i tonårsgrupper tillsammans när man träffar många föräldrar. Så det är väldigt vanligt att föräldrar säger att det största som det ger är att det är roligare att vara förälder. Och det tycker jag att jag ser lite på dig också. Att det kanske är lite roligare att vara förälder om vi inte alltid behöver vara de där. Du vet som du själv säger som ska bråka om vad du gjort idag och varför drar du fötterna efter och varför går du inte upp tidigare. Och det är ju inte jättekul.
Nej, det är det inte. Det är ju ständig belastning och undran över hur har jag egentligen varit som småbarnsförälder. Om det är detta som är liksom deras startskott ut i vuxenlivet. Det är min besvikelse för mig själv. Om att jag har misslyckats. Så jag vet inte ens varför.
Nej.
Och sådär. Att kunna liksom prata om det tillsammans i familjen. Du nämnde familjeråd. Mm. Det var faktiskt en övning vi... jag minns inte riktigt om jag fick den av dig eller om jag tog den. Men vi hade ett familjeråd.
Mm.
Mer sådär organiserat.
Mm.
Då. Bara för att liksom befästa. Det här vill vi. Så här ser vi på saker och ting. Det här vill jag och mamma. Och vi vill veta vad ni vill. Och vi tycker att vi behöver förändra oss gentemot varandra. Och det här är våra förslag. Och vilka är era förslag? Alltså verkligen alla fick sätta sig ner och prata om hur man såg på det.
Mm. Och där kan man ju säga för de som lyssnar. För jag tror väldigt många föräldrar har provat det här med att man har någon typ av familjemöten. Och väldigt många kan komma och säga att det blir ju bara katastrofmöten. För att det blir bara vi föräldrar som pratar.
Mm.
Ungarna sitter en liten stund, känner sig nästan tvingade och så blir det bara massa... konsekvenser och massa regler.
Mm.
Och precis som du säger så handlar ju familjeråd som ni har gjort tillsammans med Pertti och som jag vet att vi pratar mycket om här handlar ju verkligen om att göra det tillsammans.
Mm.
Att barnens röst ska höras och att man kanske verkligen betonar som förälder, det här gör vi för att vi inte ska behöva tjata alla andra dagar och bli de där tråkiga föräldrarna som bara går runt och gnäller och tjatar och straffar.
Mm.
Så att det är en skillnad att få barnen att faktiskt se att de kan känna något.
Ja, det är svårt. Och vi satte ju det som regel i det här rådet att var och en får svara på frågorna, säga vad de tycker.
Mm.
Och vi andra ska inte svara och försvara och kommentera det. Utan du beskriver vad du känner och sen så är det, då vet vi det.
Mm.
Det här handlar inte om att boxa sig fram till vem som har rätt utan det här handlar om att förstå varandra.
Mm.
Och det tog ju några gånger, kan jag berätta, innan vi liksom fick tyst på alla. Nu ska var och en berätta för sig själv och så ska du inte behöva försvara dig.
Nej.
Sådär. Men det gick efter ett tag.
Ja.
Det tog ett par minuter, men just sen det. Så förstod alla spelreglerna.
Ja, lite tålamod får man ha, eller hur? Eller mycket.
Och det var ju också jättegivande för att som tonårsförälder så kanske man ibland tycker att jag är inte så ofta med mitt barn eller min ungdom som jag förr.
Mm.
När man ju var med dem hela tiden och tog hand om dem hela tiden och man hade liksom ingen annan än pappa och mamma liksom, som kunde rädda dem på något sätt, va? Men nu är de tonåringar och har annat på gång i sitt liv. Mm. Och andra kompisar och relationer och intressen och sådär.
Mm.
Att då få sitta och prata och höra hur de tänker kring familjen, kring sig själva, kring livet och kring hopp och kring vad de liksom är rädda för och sånt där.
Mm.
Det är fantastiskt värdefullt. För mig, om jag nu ska bli en bättre tonårspappa.
Och det är det jag slås av när jag lyssnar på dig, att du verkligen tar det på allvar, föräldraskapet. För jag tänker att väldigt många vill ju ha en bättre relation, men man kanske inte tar sig tiden.
Nej.
Utan man tänker att, nej, men när ska jag hinna med det här? Och jag har ju ganska mycket på jobbet. Och hur tänkte du och din fru där? För det låter som att ni tog det här på allvar.
Ja.
Så till att få plats.
Ja, men alltså, vad har jag annars om jag inte på något sätt lämnar efter mig en förebild på något sätt. Det här är ju mina fantastiska ungar.
Mm.
Och jag är deras liksom enda person som är pappa för dem. Och de har andra förebilder, menar jag då.
Mm.
Och det finns massa olika. Men jag är den som, det står pappa på kepsen på mig. Och då är det liksom, att vara någonting för dem som hjälper dem och som ger dem styrka och liksom en tro på sig själva och också liksom utlopp för sin kreativitet och alltihopa. Om jag inte gör det, vad spelar då allt annat för roll? Allt annat är ju bara, det är ju bara uppe på det liksom, tänker jag.
Mm.
Jag vet inte om du...
Jo, jag tycker du beskriver det jättefint.
Sen är det inte lika lätt i verkligheten då.
Nej.
Jag kan inte bara liksom säga upp mig på jobbet eller sluta få in lön för att jag ska ta hand om min familj. Så fungerar inte verkligheten. Nej, men det är ju inte svart eller vitt heller.
Nej.
Så är det ju inte. Men jag kan ju verkligen prioritera att jobba med detta som är viktigt.
Mm.
Och lägga fokus på det.
Mm. Och i kontakten med Pertti, vad tror du har varit... Kanske är svårt att plocka ut det som har varit viktigast för er som familj. Men går det att säga någonting om vad som har haft störst betydelse? Om det har varit något speciellt tema ni har pratat om i samtalen med Pertti eller?
Mm. Jag tror att först du skulle jag vilja svara att just den här tryggheten jag pratade om i början, som både jag och min fru kände, är att här har vi någon som verkligen vill och kan och förstår och har gjort detta för. Naturligtvis, det är proffs på detta, men jag tror, för det första att känna att Pertti tar ansvar. Vi vet ju inte riktigt vad vi gör härnäst, även om vi kan ana det. Men ibland har vi i våra samtal då kommit fram till att nej, men vi prövar inte detta nu. Vi väntar med det, vi gör någonting annat först. Vi testar den här grejen och så ser vi vad det leder till. Och det där, så jag tror att det viktigaste på det här är övergripande ansvaret om att att inte vi helt själva får ansvar för att driva och leda hela processen. Utan vi får verkligen någon hålla i handen.
Just det.
Genom det här.
Mm. Så han stod för hållandet?
Ja, det tycker jag.
Mm. Och det gjorde att ni kunde, låter det som, bli trygga ganska snabbt. Ja.
Precis, och sen är det massa detaljer i övningar vi fick och vad du nu gör med vår tonårskille och sådär. Och jag vet inte nästan någonting om det, men lite har jag hört. Och det är ju enstaka saker som åtgärder som du sätter in då, Pertti. Men jag kan inte bedöma om just de åtgärderna är de som gör det, som löser det. Jag tycker mer att det är hela det, att verkligen ta ansvar.
Mm.
Du kan ju skicka lite meddelande ibland till mig så där, och peppa mig och sådär. Det är ett sätt, tycker jag, att gå lite utanför eller göra lite mer än vad jag förväntar mig av det här.
Mm.
Så det är också ett sätt att du tar det på allvar och det känns ju tryggt. Du glömmer inte av oss liksom. Jag tror att om vi skulle bara ställa in våra möten så tror jag att du skulle fråga oss, vad tog ni med dig? Gick det bra? Är det okej? Okay?
Så det är en viktig del också, det där att känna att han, för det du säger, det är lite mer än kanske vad man kan förvänta sig, som att Pertti faktiskt inte bara gör saker för att det är hans jobb.
Nej, just det.
Är det där du
frågar? Ja, det är det jag vill få fram. Ja, det känns så.
Ja.
Det känns som att Pertti bryr sig på riktigt och ger sig tusan på att det här ska vi lösa.
Just det.
Och det bygger inte på om ni råkar vilja ha lust att komma hit någon gång ibland. Så får vi se lite under mer så här. Nu, jag tar min del av det här ansvaret i den här gruppen då, som är familjen plus Pertti.
Just det. Ja. Tror du det påverkar att han tar sin uppgift på så stort allvar att det gör att det är lättare som förälder att ta arbetet på allvar?
Ja, det gör det. Den där sista procenten upp i huvudet av stress som säger att jag måste komma ihåg att det här jobbet nu med Pertti ska också ske vid sidan av de andra 48 processerna som pågår här i livet. Mm. Den underlättas ju en aning i och med att jag vet att Pertti släpper mig inte så lätt.
Nej.
Han ser till att vi ror detta i land nu.
Just det.
Inte helt och hållet, men ändå. Liksom, det är inte bara helt upp till mig att detta blir av. Utan...
Och då får jag en bild av att det kanske är så dina barn känner. Precis så som du känner. Att de kan känna att nej, fast pappa, det är inte så att han bara släpper allt till mig. Liksom. Mm. Jag får ansvar, absolut. Men han är där. Och han kommer ihåg mig och jag är viktig.
Mm.
Och det tänker jag blir en sån fin process att ha det där hållandet. För det måste vi ju som tonårsföräldrar ha. Mm. Även när barnen flyttar hemifrån.
Ja.
Så har vi ett hållande. Där man säger, hallå, vart tog du vägen?
Ja.
Hur mår du?
Ja, precis.
Ja. Vad fint.
Ja.
Är det något mer som du tänker? Är det något jag har glömt att fråga dem? Eller något som du tror är liksom... som har varit viktigt i jobbet med Pertti eller för er som föräldrar?
Ja, det finns säkert massor av ytterligare saker att säga.
Är det något som har varit svårt någon gång? Har ni någon gång varit i ett läge där det har känts svårt i, vad ska man säga, i samtalen eller i processen som du tror?
Ja, inte svårt. Det är klart att det kan ju vara lite smärtsamt ibland att inse att det inte är så som jag tänker mig att det ska vara. Det är klart att det kan ju bara drabba en och annan tår.
Mm.
Men är så det inte svårt på det där sättet att det är jobbigt och kämpigt. Det tycker jag nog inte.
Nej.
Man tar ju det lite grann i den takten man tar det.
Ja.
Och det är ju faktiskt min familj.
Mm.
Så det är ju inte några främlingar som jag måste liksom... Ja, vi har ju varit med dem sedan de föddes. Liksom, så att, och jag har gjort bort mig inför dem. Sådär, så jag har inga problem att liksom vara den jag är sådär. Ja. Så får jag väl säga förlåt i efterhand då, om det skulle vara någonting som jag...
Just det.
Så jag försöker se det så i alla fall.
Mm. Du låter som en otroligt fin förälder. Vilken tur dina barn har.
Ja.
Jag tänker att det är ju verkligen det där att ta det på allvar. Sen kan vi inte alltid göra rätt.
Nej.
Men där du utstrålar är att jag ger inte upp och jag tänker försöka. Och jag gör min del så himla gott jag kan.
Ja.
Jättefint att höra. Inspirerande.
Tack.
Jag tänker Pertti, är det någonting... Du kan väl få säga något också nu om du... Är det något speciellt som du tänker nu när du har lyssnat? När vi har pratat?
Ja, alltså... Det jag tänker på och sitter med när jag lyssnar på pappa här, det är ju att det är precis så här det är. Det är därför det är så lätt att jobba med honom också och den familjen. För det är inte svårt att hjälpa. Och då är det också ganska lätt att göra det lilla extra som han pratar om. Sådär. Så att jag tänker att de här tonåringarna har väldigt bra föräldrar. Och de förstår att det är okej att göra fel. Så att allt det som Setat har pratat om nu är ju det jag känner igen. Och det är ju det, precis det jag har tyckt om under vårt arbete också.
Du påminns om det nu?
Ja,
när vi pratar om det.
Absolut. Och jag har ju förmånen att fortsättningsvis träffa, även om det är i slutfasen, en av deras tonåringar. Sådär. Och jag har ju sett vilket jobb de har gjort tillsammans.
Mm.
För det måste jag säga ändå att pappa har ju varit tvungen att möta sin tonåring i samtal med mig. Där vi kommer fram till att vi behöver prata med pappa.
Mm.
Och han har aldrig vikt undan, utan han har kommit hit. Mm. Och varit inställd på att lyssna på sin son.
Mm.
Så att,
det är stort.
Ja, det är pappa i ett nötskal.
Mm. Då tänker jag att vi ska börja avrunda. Och jag vill verkligen tacka dig att du har kommit hit idag.
Tack för att jag fick komma.
Ja, jättefint att få prata med dig. Mm. Och Jag tänker att det vi gör ibland som behandlare är ju att vi behöver verkligen också få lite ett kvitto på vad vi gör för att bli duktigare på vårt jobb. Mm. Och det är så viktigt både för oss, tänker jag, att få höra vad som har betytt något för dig. Mm. Men jag är helt övertygad om att föräldrar som lyssnar på det här kan bli inspirerade av precis det du har pratat om.
Mm. Jag hoppas det.
Ja, att ta det på allvar. Mm. Och jag skulle vilja att vi avslutar med det fina du sa, att det är kanske bra att ta hjälp så tidigt som möjligt. Mm. Eller hur? Vänta inte.
Gott råd.
Ja, det är ett gott råd. Mm. Tack så jättemycket för att du var med idag.
Tack. Thank you.